Mild og solrig eftermiddag, men på Østsjælland er der endnu ret skyet og diset. Temperatur mellem 12 og 17 grader ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Og nu er Michael Jalving og Torben Steno klar i denne uges udgave af Cordua og Steno. I dag om Sverige og socialisme, og så er der vist noget med en rygekabine.
Sverige er det eneste land i verden, hvor socialismen er lykkedes med at skabe velstand på et vestligt niveau. Men er broderfolket nu også ved at miste troen på socialismen?
Ja, for første gang i nyere tid har svenskerne genvalgt en borgerlig regering, mens vi andre har fået en radikal forklædt som rød. Har det mildnet svenskernes syn på os, at Pia Kjærsgaard ikke længere er landets stærkeste kvinde?
Velkommen til denne uges udgave af Cordua.
Og Steno.
Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Michael Jalving.
Ja, og det gør du jo, fordi at vores faste politiske kommentator og analytiker, Jarl Cordua, sidder nede i solen på Gran Canaria.
Ja.
Og derfor er du med. Og for at det her program ikke skal blive fuldstændig ude af trit med dit politiske udgangspunkt, så har vi jo dig med som en... Altså, du er jo borgerlig kommentator. Heldigvis er du ikke politiker, men du er historiker. Det vil sige, at du kan, der er faktisk en hel del ting, du kan udtale dig om med en vis tyngd.
Ja, uden at have indflydelse, vil jeg mærke.
Naturligvis har du ingen indflydelse. Men dem, der ikke kender Michael Jalving, så kan man sige, at de trofaste lyttere her på stationen har måske stødt på navnet, fordi at Michael Jalving er jo en kritisk mand, og han har jo været en af Radio 24/7's allerhårdeste kritikere. Faktisk på den dag, hvor vi gik i luften, fik vi en ordentlig øretæve om, at alle værterne stort set er nogen, der bor i København 21 Ø. Og det kan jeg så bekræfte, det gør jeg ikke, men... Og det gør Jalving heller ikke. Jalving, du stammer fra ikke fra Tisvilde og heller ikke fra København Ø.
Nej, fra Fyn Nord, hvis der er noget, der hedder det, op mod Bogens.
Ja, og jeg er fra Fyn Syd. Så hermed har du selv været med til at afkræfte nogle af de, eller afmontere nogle af de fordomme, du ellers har haft om denne her radiostation. Men nu skal vi tilbage til programmet, fordi her i den første time, der har vi for første gang besøg fra det store udland. Og det er nemlig Heidi Avellan. Har jeg sagt det rigtigt? Avellan? Avellan, der er opinionsredaktør på Sydsvenska Dagbladet i Malmø. Og det har vi, fordi vi skal diskutere Sverige og Danmark. Så de få lytter, som vi har, der ikke forstår svensk, I skal nok måske vente med at tune ind på programmet her til anden time. Fordi efter nyhederne, så sender vi igen kun på ren dansk. Og noget af det første, der vil ske, det er, at jeg vil ryge en smøg sammen med det tidligere folketingsmedlem for SF, Leif Herman, der stadigvæk er socialist og stadigvæk ryger pibe. Og det skal jeg snakke lidt mere om over i Lars Løkke Rasmussens gamle rygekabine, som nu er blevet installeret her i studiet på Radio 24/7. Og så skal jeg lige spørge, inden vi kaster os over vores svenske gæst, så er det jo, Jalving, at det her program, det er jo subjektivt. Og derfor er det jo rimeligt, når du sidder på Cordua's plads, at lytterne får at vide, hvad du stemte ved sidste folketingsvalg.
Ja, det er vel rimeligt nok at afsløre det. Jeg stemte Liberal Alliance, og det gjorde jeg måske sådan lidt som mange normalt gør ved dansk folketingsvalg, i mangel af bedre. Noget af det, der undrede mig ved partiet, der var det gode ting, og det var det, der fik til at stemme på det, men der var det, der undrede mig, var deres udlændingepolitik, som jeg ikke rigtig kunne få øje på. Det var noget med åbne grænser og lukkede kasser, og det virkede for mig ikke som en politik, men mere som en hvidt flag, en overgivelse. Og så var der et vakuum og et hul og en mangel, der hed deres udenrigspolitik. Den kunne jeg slet ikke finde.
Nej, og det stod de jo så også ved. De havde ikke nogen, men måske har vi som noget helt nyt her i programmet, så kan vi faktisk komme med en nyhed, fordi i anden time, der har vi en telefon igennem til Liberal Alliances udenrigsordfører Mette Bock, der vil løfte sløret for, hvad det parti, du har stemt på, hvad deres udenrigspolitiske holdning er.
Ja, det bliver spændende.
Ja. Og så til allersidst i programmet.
Så får vi besøg af Anders Primdahl Vistisen, der er nyvalgt formand for Dansk Folkepartis Ungdom.
Og ja, det, der er spændende ved at høre en ny formand for Dansk Folkepartis Ungdom, det er jo, at ungdomsorganisationerne plejer at have mere rabiate synspunkter end moderpartiet. Så det er med ufattelig spænding, vi er venter på at høre på, hvad Anders Primdahl Vistisen har at sige. Og så skal jeg bare sige, at I lyttere kan jo som sædvanligt ringe ind på 20 24 7 24 7, hvis I har et spørgsmål eller en kommentar. Og I kan selvfølgelig også gøre det samme ved at skrive på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og så vil jeg meget gerne byde velkommen til dig, Heidi Avellan, opinionsredaktør, politisk redaktør på Sydsvenskeren. Og vi har jo bedt dig om at komme herover på den anden side af sundet, fordi vi har en hel del ting, vi gerne vil tale med dig om. Fordi noget af det er jo, at for os danskere, så har det altid været et paradoks, at I svensker er jo sådan det, vi kalder i hvert fald politisk korrekte og meget humanistisk indstillet, og samtidig så er I altså meget, meget dygtige og gode til at lave våben, og I er også meget glade for at sælge og handle med dem. Og det har der jo været forskellige skandaler omkring. Selv i Olof Palmes tid var der ballade omkring Indien og Pakistan. Bofors havde gode kontakter til Østtyskland og sådan noget. Der var ligesom om, at når det kom til business og krudt og kugler, så var der ingen sammenhæng mellem, hvad der blev sagt og hvad der blev gjort. Og den seneste skandale omkring svensk våbenproduktion, den hedder Saudi-gate. Og dem, der ikke har hørt noget om, der vil vores svenske ekspert, Michael Jalving, så lige orientere jer lyttere kort om, hvad den her Saudi-gate går ud på. Fordi du følger Sverige meget tæt. Du har skrevet en bog, der hedder Absolut Sverige, som også er kritisk over for Sverige. Men nu vil du prøve så objektivt som muligt at redegøre for, hvad Saudi-gate er for noget, inden vi skal høre, hvad Heidi Avellan har at sige om det.
Ja, tak for det. Altså, Saudi-gate har rullet de svenske medier, også i Sydsvenskan, de sidste par uger. Der er jo ikke, som du også indikerer, der er jo ikke noget nyt i, at svenskerne er gode til at producere. Og
vi nævner bare Bofors, ja, og altså, Saab.
Det er en gammel slager, den kender vi alle sammen.
Desværre ikke
er
en bil.
Der er en ny ting, en ny komponent på banen, forstået på den måde, at i og med, at det svenske forsvar, altså det territorielle forsvar, er blevet rullet tilbage år for år efterhånden, er ikke eksisterende i Sverige, så er eksporten af svensk produceret våben blevet desto vigtigere. Der er ikke længere en svensk aftager af de svensk producerede våben, så man er nødt til at eksportere dem, hvis man skal fortsætte med at leve af dem, sådan som Saab og Ericsson og andre har gjort det igennem nogen tid. Men selve Saudi-gate går en 5-6-7 år tilbage til efteråret 05, hvor den daværende forsvarsminister, Line Björklund, hun underskrev en aftale med saudiske myndigheder.
Og det var vel at mærke en socialdemokratisk
ledet regering. Jo, det er rigtigt. Det skal med. Det var den forrige regering, den socialdemokratisk ledet regering, som underskrev en aftale med kaliferne dernede i ørkensandet om et militært samarbejde. Og det samarbejde blev så skridt for skridt rullet ud over de følgende år, og også sådan set støttet, eller i hvert fald accepteret af den efterfølgende borgerlige regering. Der er et par punkter, man kan slå ned på. I februar 07, der kommer der en saudisk delegation til Sverige og mødes med Totalforsvarets Forskningsinstitut, som det hedder FOI, og enes med dem om, sammen med Saab, at det ikke skulle fremgå, at man lavede en aftale med sauderne. Altså, det er allerede tilbage i 07. Og så i 08, der finder man ud af, at vi laver sørme et stråmandsfirma, altså en virksomhed, som på overfladen ser ud til at beskæftige sig med noget andet, men i virkeligheden er en bro mellem Sverige og Saudi-Arabien, en militær bro. Så kommer der nogle flere kalifer til Stockholm. I dag kom det frem i Svenska Dagbladet, at en delegation havde besøgt et forsvarsanlæg, som normalt er hermetisk lukket op omkring Stockholm. Og i går kom det frem, at Saab og Ericsson havde forsøgt at sælge et overvågningssystem til sauderne, et såkaldt crowd surveillance system, som altså kan bruges ikke bare til civile formål, men jo selvfølgelig også til militære formål under en eventuel opstand eller borgerrejsning, ligesom dem, vi har set i resten af
Syrien, for eksempel.
Syrien og så videre. Og det interessante ved forsvaret, Saab-koncernens forsvar, ikke dem, der laver biler, men altså den militære
kræve. De laver ikke biler mere,
desværre. Nej, nu er de slut på det. Ja, det kan du godt.
Det er smukke ved Sverige, det er de svenske biler, men dem. De dør.
Bilerne dør. Våbnene og missilerne, de har en fremtid. Og det interessante ved det forsvar, som ledernes koncern kommer med, det er, at han siger, jo, hør nu her, det overvågningssystem, som vi vil sælge til sauderne, det er til glæde for muslimer, når de skal ned til Mekka og deltage i de store seancer dernede. Så det er simpelthen et politisk korrekt militært civilt system, man vil sælge, siger Saab.
Heidi Avellan, du har hørt, hvad vi har orienteret vores danske lytter om.
Mm, og det meste blev jo ganske ret der.
Det er vi glade for. Er det ikke et mærkværdigt forhold, Sverige har til våbenproduktion og politiske holdninger?
Ja og nej. Du började med att säga att Sverige är det enda land som har lyckats kombinera socialism och välfärd.
Ja.
Och det är ju lite här som pudens kärna ligger, eller hur?
Ja, Sverige är ett väldigt begravet.
Nej, utan som svaret finns. Ja. Sverige är väldigt duktigt på att producera saker som är gjorda av metall och har en ett stort teknologiskt innehåll, eller hur? Som vapen.
Toppkvalitet.
Och det är som Mikael Jelving sa här nyss, att idag må man sälja utomlands därför att det svenska försvaret sparar. Men det här är ju mycket äldre än så. Man har alltid haft vapenexport från Sverige. Varför har man haft det? Jo, tidigare försvarades det med att ska du vara, som Sverige var under kalla kriget, alliansfritt för att kunna vara neutralt, då må du ha egna vapen. Och det låter ju riktigt. Men vad är det i dessa vapen? Jo, det är ju komponenter som inte alls är svenska. Eller hur? Det är mycket amerikanska komponenter. Det är mycket NATO-anpassat. Och det har det varit länge. Det har varit väldigt länge. Vi kan inte sälja vapen med mindre än att Washington säger ja.
Men det som det undrar mig, det är ju att när Sverige har den lange tradition för att vara alliansfri, ha ett starkt försvar, så var det jo alt sammen noget, det ved vi jo også godt, at hvis det kom til en konfrontation under den kolde krig, så holdt de jo nok lidt mere med NATO, end de ville have gjort med Warszawa-pakten.
Ja, ikke bare så. Man har jo hele tiden haft, man har gjort signalspaninger for NATO, man har alt mere samtrænet med NATO.
Men det foregår ikke officielt. Og det, der foregår nu, hvad er det, der legitimerer i en svensk kontekst, at man handler med våben til Saudi-Arabien? Altså et land, hvor kvinder ikke må køre bil, de køber våben i et land i Skandinavien,
hvor man arbejder med... Nu tittar du på mig som at jeg skulle forsvare dette.
Nej, du skal forklare det.
Det er jo ikke en i Sverige som kan riktigt forsvare dette, ikke ens försvarsministern. Og forklare dette. Det är lite svårt att förklara, därför att det finns ju regler. Självklart finns det regler för vem du kan sälja vapen till.
Man kan,
och då säger man, ja men du kan inte sälja vapen till ett land i krig. Egentligen är reglerna så här, du kan inte sälja vapen till någon som har lust att köpa vapen, som behöver det. Det är ju lite så, ja, det men, blir. Du får inte sälja till diktaturer.
Nej, men kan du förklara mig, alltså en svensk toppolitiker, en svensk formand för Socialdemokratiet, han skall säga... Jeg er den største feminist. Det vil sige, at man er formand for det her parti, som har været med til at lave de her aftaler. Han siger, han er feminist, samtidig sælger I krudt og kugler til Saudi-Arabien, hvor kvinder ikke må køre bil.
Ja, då skal jeg sige, at det finns många regler för hur du får sälja vapen i Sverige, men det finns ingen regel som säger att man inte får sälja till patriarkat och antifeminister. Det finns det inte, så det gick helt enligt regelboken. Men däremot, så det är självklart att man får inte tycka... Svenskarna säljer till ett land som inte respekterar mänskliga rättigheter, demokrati. Så det är helt åt skogen att man har handel med Saudiarabien. Men, och det här är något som, jag bara kastar in en tanke. Den är kanske helt fel, men vi ska också komma ihåg vem saudiernas allierade är. Eller
tvärtom.
Det här, saudierna är USAs viktigaste allierade i regionen efter Israel. Jag ville väldigt gärna veta var idén att Sverige som har vapen ska handla med saudierna kommer ifrån. Jag säger inte att det är Washington, men jag tycker att det ändå finns något intressant här. Det finns ett klart intresse i alla fall att Sverige, som är väldigt vänligt sinnat till NATO och är med i Partnerskap för Peace och har mycket amerikanska komponenter i sina vapen. Det är klart att det finns ju ett intresse att hålla sig med dem som betraktas som the good guys från amerikanskt håll.
Men jeg tænker, hvordan forsvarer man som svensker? Altså det der med, altså alle svensker...
Som svensk forsvarer man det overhovedet ikke. Svenskerne er fly forbandede på det her. Det er en jätteskandal. Ni tror at det er en stor skandal i Danmark, og det er det jo, ser jeg i danske medier. Men det er ingenting mot hvilken skandal det er i Sverige, og hur upprörda. Vi er mange som er det. Jeg er for at man handler med vapen. Jag tycker att det är fullkomligt självklart att Sverige som producerar vapen också exporterar dem. Men det måste ju ske på rätt sätt. Det måste finnas transparens. Man måste förstå vad som försiggår. Här är det ju inte bara det att du handlar med saudierna, som är ett av de nattsvartaste länderna i regionen, utan det har skett på sätt som inte går att genomlysa. Hemlighetsmakeri, konstiga avtal, bulvanföretaget som Mikael sa här, SSDI, som man startar, som en svensk myndighet startar, förmodligen med regeringens goda minne, för att dölja en affär som vi inte riktigt vill stå för. Nej, men det är inte okej. Och det är det ingen som säger, inte ens försvarsministern.
Jo, men jag kan alligevel, alltså den här skandal, det är bara den senaste en række. Altså, Bofors-skandalen, altså, der har været flere tilfælde i alle de år, også under den kolde krig.
Og når vi släpper det ned halva svenska nöjesetablissemanget med Dr. Alban i spetsen til Sydafrika for at sælge JAS strax efter att apartheid hade fallit. Det gick inte så gott den gången, men alltså, det har funnits många sätt som svenskarna har sålt med.
Ja, yes, det ska jag lige fortälla sig till lytterna. Det är det svenska jägerfly Gripen, som faktiskt också stadigvæk godt nok ligger skidt, men är med i konkurrensen om att bli ett nytt dansk jägerfly.
Åh, då blir vi glada.
Ja, det vill jag nog bli.
Vi må sälja det till någon.
Men är det ikke, altså, är det ikke simpelthen bare, man siger, det här, det är lite uheldigt för Sverige, men man är simpelthen så avhängig at den økonomi, der ligger i det her, nej, der må man se igennem fingrene med det.
Nej, ikke den økonomi. Det handler om jeg tror, at den saudiske vapeneksporten, det handler om 2-3 miljarder. Det er ikke pengarna i affären i sig, utan det er väldigt mycket. Det er kunnandet, det er det teknologiska kunnandet det handler om. Och sen så är det ju också, alltså, vapen är, det är geopolitik, vem är vän med vem. Vi måste inte ha själva affären. Det är inte en så stor export. Även om statsministern går ut och säger jag kommer aldrig att gå med på att svensk välfärd inte skulle gynnas av vapenexport och andra dumheter. Men det är inte så stora affärer. Det är mera principen det handlar om.
Det är ju 15 miljarder svenska kronor om året.
Men inte till Saudi.
Nej, det är inte det.
Alltså, jag har inget problem med att vi handlar med vapen. Det är vem vi handlar med. Mm. Och den saudiska andelen, jag tror den är 2,3. Ja. Den kanske 3 miljarder.
Men det är ju också länder som Pakistan, Bahrain, Oman, Qatar och så vidare. Det de har till fälle, så vidt jag kan huska, det är väl den amerikanska alliansen. Alltså alliansen med Amerika. Det är väl där så snittet ligger. PT.
Ja, det här är naturligtvis, kan man säga, är det inte konspirationsteorier? Det är det kanske, men det är ju också så att man får inte sälja vapen med amerikanska komponenter med mindre än att Pentagon har godkänt det, eller hur? Så det är klart att det är någon slags påverkan kan vi väl räkna med.
Jag tänker, alltså, nu säger du att det har varit en stor skandal och det har varit mycket kritik, och det är riktigt, sådan har jag också upplevt med de svenska medier, men jag har också upplevt något annat som är det vi på dansk kallar vantro. Jeg ved ikke, om du helt det ved du. Altså, at man simpelthen ikke forstår, at det kunne ske. Hvordan kunne det ske? Og der tænker jeg, hvordan kan man tro, at det ikke sker, når man husker tilbage? Hvis man har en kollektiv hukommelse om Bofors og jamen, helt tilbage til Nobel, altså opfinderen af krudtet, som samtidig med den anden hånd opfinder en fredspris. Altså, der har du, du kan kalde det hykleriet eller dilemmaet, det klassiske svenske dilemma mellem fredsduen i den ene hånd og et missil i den anden.
Jeg tror, at din vantro kanskje er snarere dansk end svensk. Jeg oplever ikke den. Okay. I Sverige så är det snarare, som jag ser det, så är det, ja men, det kunde jag väl ana. Det visste jag väl. Alltså man är väldigt luttrad. Man tror alltid nästan det värsta då det handlar om svensk vapenhandel. Få saker kan riktigt förvåna en. Men det händer igen och det händer igen och så glöms det alltid bort. Mm. Och varje gång ser vi samma, detta må genomlysas, det måste vara transparent. Vi måste förstå vem vi handlar med och varför. Mm. Och sen går det några år.
Det syns ju intressant. Alltså, du talar i verkligheten om en kollektiv glömsel. Förr talade vi om en kollektiv hukommelse, men den där glömselen, den synes jeg er interessant, og den jeg oplever, har oplevet i Sverige, altså en enorm evne til at glemme ting og lægge dem bort. Du kan sige, freudiansk at fortrænge dem.
Nej, jeg tror ikke, det fortrænges. Jeg tror, det er enklere end så.
Det er enklere?
Det er enklere end så. Man kan tala om bara en sak i gången. Dansk debatt är lite likadan, det vill jag säga. Men svensk debatt är påtagligt mycket så. Mm-hmm. Vi koncentrerar oss på en fråga i gången. Ja. Sen är den klar och det är fredag eftermiddag och så kommer det en ny vecka med
en ny
fråga.
Men är det så kun oss på den andra sidan att bli vid med att huska de svenska skandaler? Alltså, det var också jag där låt tyskarna köra igenom med tåget upp så de kunde komma in av bagdörren till Norge. Ikke? Hvor man säger, jamen svenskar, det har en tradition för att I har hållit er ute för krig i år till 350 år eller eller andet. Og I har en fantastisk evne til at føre realpolitik med en meget høj moralsk fane.
Mm. Ja, men det holder jeg med. Den beskrivningen.
Så det er ikke en fordom. Det er simpelthen korrekt. Og det vil sige, at man fortrænger der, hvor det er nødvendigt, og så pusser man glorien på, at man nu er omkøbet af, må nok have verdens førende med hensyn til kønsneutrale børnehaver og sådan nogle ting.
Om du havde frågat en infødt svensk, jeg er jo inflyttet, ja, så er det möjligt at den människan havde sagt, så er det ikke. Men jeg upplever det är på samma sätt som du, att man för realpolitik med väldigt, väldigt hög svansföring, med väldigt hög moralisk fana.
Svansföring, det var ett fantastiskt
ord. Du ser hundens svans väldigt högt uppe. Du vet att vår utrikesminister på amerikanska är en liten hund med en stor hunds appearance och svansföring.
Ja.
Nej, men så är det väldigt mycket i Sverige, men man är ju alltid väldigt mån om att försöka vara moralisk. Jag tycker faktiskt att Sverige är ett anständigt land i det stora hela. Därför blir ju vapenhandeln extra anstötlig. Därför kan jag bli så upprörd över att man inte kan sköta det rätt och snyggt.
Jeg tror lige, jeg skal sige til lytterne, at det i menneske, I lytter til, det er Heidi Avaland, der er politisk og opinionsredaktør på Sydsvenska Dagbladet i Malmø. Og hun er på besøg her i Cordua og Steno, der i dag har Michael Jalving som vikar for Cordua. Og det, vi skal diskutere resten af den første time her, vi skal snakke meget mere om Sverige og Danmark, og I lytter jer som sædvanligt velkommen til at ringe ind på 20 24 7 24 7, eller skrive på vores Facebook-side Cordua og Steno, hvis I har en kommentar eller et spørgsmål. Men det næste, vi skal til, fordi det er Jalving og mig enige om, vi er to mennesker, som hver på sin måde holder meget af Sverige. Og det, vi er enige om, udover vi holder af Sverige, er det ikke rigtigt nok?
Jo.
Selvom vi er kritisk, men den, man tugter, elsker man.
Ja.
Det er jo, at jeg kan huske en gang, jeg talte med en østtysker, som havde været medlem af det østtyske kommunistparti, som havde været på så farefuld en mission, at han havde meldt sig ind i partiet og regnet med, at DDR ville bestå resten af hans levetid, og havde så sat sig i en hemmelig gruppe, hvor de skulle prøve at udvikle et DDR, der var et socialisme med et menneskeligt ansigt. Og deres helt, helt store forbillede, det var Sverige. Og det diskuterede jeg med ham, og vi blev også enige om, at Sverige er det eneste land i verden, hvor socialismen er lykkedes, uden at det har bragt stagnation og tyranni og politiske henrettelser. Det er faktisk lykkedes. Hvad er forklaringen på, at Sverige er det eneste socialistiske land i verden, der har lykkedes? Og hvorfor er svenskerne faktisk også ved at vende socialismen ryggen nu? Det er et stort spørgsmål, men jeg er helt åndeløs på at høre svar.
Jeg holder jo ikke rigtigt med om verklighedsbeskrivningen, at Sverige skulle være et land, der socialismen har lyckats. Sverige är ett land där det var oroväckande nära, om vi talar om 70-tal och 80-tal. Det är ungefär vid löntagarfonderna det vänder. Alltså, hade löntagarfonderna genomförts och svensk industri så småningom, tanken, ni kanske inte minns konstruktionen, men tanken var ju ungefär att man för en viss andel av arbetarkollektivets pengar hela tiden skulle köpa på sig svensk industri, och till slut skulle det bli arbetarägt om jag förstår planen rätt. Det stoppades ju. Det var ju där som det borgerliga Sverige samlade sig. Man lyckades stoppa den här planen. Jag kan inte med bästa vilja i världen påstå att Sverige någonsin har varit socialistiskt, men det har ju funnits, alltså den svenska socialdemokratin är ju, om någonting så är den pragmatisk. Den har alltid varit väldigt näringslivsvänlig. Den har alltid sett till att näringslivet har haft goda förutsättningar. Och man har haft en väldigt respekt för arbetsmarknadens parter. Regeringen har ju aldrig blandat sig i de förhandlingarna. det är ju vissa sådana här liksom hörnstenar i att det inte har varit socialism. Sen har det funnits många socialistiska drömmar, det ska ju gudarna veta, men lyckligtvis så har de förblivit vid drömmar. Men om vi säger att det är, du tycker det är socialistiskt, jag håller inte riktigt med om det, men varför har det lyckats? Jo, det har lyckats på grund av detta att socialdemokraterna alltid har varit realister och pragmatiker. De vet att välfärd måste skapas innan det kan fördelas. Man förstår att pengar behövs, att industrier behövs och alltid, tyvärr har man ju förstått bäst att storindustrier behövs. Man har inte riktigt lyckats med det som Danmark, att ha många mindre företag. Sverige är bäst på det riktigt, riktigt stora. Man är inte riktigt bra på att ta fram de mellanstora.
Men jag är helt tår i øjnene när jag snackar om Saab, fordi det ikke existerer mere. Jeg elsker de biler, der kommer ikke flere af dem. Men det er jo et smukt socialistisk produkt, fordi Saab var jo oprindeligt et statsejet firma, og alligevel så dræbte det ikke al kreativitet. Der var nogle ingeniører, der fandt på at lave nogle fantastiske biler i deres fritid. Er det fordi det svenske menneske, den svenske kultur simpelthen er bedre til socialisme end nogen andre folkeslag i verden?
Nej, utanför at jeg tror at man altid har låtit dem som er duktiga på at være kreativa til eksempel, eller duktiga på at drive företag, dem let man vara i fred.
Det är ju ellers,
de har inte drabbats av det du kallar socialism, som kanske också har varit det. Det socialistiska, om vi ska säga att Sverige har varit socialistiskt på något sätt, så känner ni ju igen från Danmark också. Det har ju handlat snarare om den höga beskattningen av löntagare, inte av företag, av löntagare. Så man har samlat in pengarna från för att bygga upp en välfärd som man har delat ut. Exakt samma modell som ni har haft i Danmark. Sverige är större, Sverige har legat lite i framkant och har därför kommit kanske längre på den vägen, men man har aldrig tagit över näringslivet, finansvärlden, den biten som ändå är så central i en kapitalistisk stat.
Men då jag diskuterade med Hjelving så sa du att en av de ting du hade lagt märke till i det socialistiska Sverige, at det var, at i Sverige er det ikke så pinligt at flashe, altså at vise frem, at man har succes og tjener mange penge. Mens i Danmark, hvor vi ikke tjener så mange penge, og bryster os af ikke at være så socialistisk og ikke så kollektiv-minded, som mange gerne vil, altså det ved jeg godt, venstrefløjen gerne vil have, men være mere individualistiske end svensker, der er det ikke god tone at vifte med millionerne, ikke? Hvad er det? Har han ret i det?
Du kanske har rätt i det, därför att det är väldigt få svenskar som har haft miljoner att vifta med. Om du inte är Hennes och Maurits ägare eller en Volvo-chef, en Gyllenhammar, eller en hockeystjärna, eller medlem av ABBA, så har du ju inte haft så många miljoner. Nej. Och då är du ändå en person som kanske lite flashar. Det är inte god ton att skryta med sina pengar vid ett svenskt middagsbord.
Nej, det kan det godt være. Du er tættere på det, men altså, jeg oplever set fra Danmark helt klart, at der er en større økonomisk overklasse. Det er ikke bare de der topchefer, de der kendisfigurer. Det er også et lag af folk, som har helt andre penge, end de rige, såkaldte rige, har i Danmark. Du ser større biler, du ser større huse.
Biler er billigere i Sverige.
Ja, det er jo frygteligt, ikke? Og det gør ondt i øjnene at læse de der bilannoncer i Sverige, ikke?
Vi skal ikke tale med bilen, så begynder vi at græde. Ja. Altså, vi kører
tager du til Gotland i august, så kan du se de der pragtfulde skibe, kæmpe skibe, altså en sejlsportskultur, som er forsvundet fra Danmark, fordi det er simpelthen for dyrt at have båd. Tager du til ud på Bølandet i Skåne eller længere op, så ser du folk med gamle, store amerikanerbiler, som jo... Nej, nu taler jeg sgu om biler igen. Det lægger vi lige væk. Ja. Tennis i hvad hedder det derude på Kullen?
Ja, Båstad.
Ja, Båstad. Du har hestekultur. Store dyr, altså hesteavl af heste, der vinder det ene derby efter det andet rundt omkring i USA og Europa. Du har altså, det er det der for mig at se det paradoksale og det interessante ved det her socialistiske eksperiment, at det faktisk tillod fremvæksten af en stor, stærk overklasse. Kapitalistisk overklasse.
Nej, men vet du hvad? Om jeg tittar på Danmark, om jeg åker op Strandvejen norr om København, så ser jeg også de riktigt stora husen, de riktigt fina bilarna, de riktigt fina båtarna. Nej. Men de är ju färre, därför att ni är hälften så många som svenskarna. Mm. Då blir ju överklassen kanske också ungefär hälften så stor. Nej, men det är klart, när jag säger att det finns stora företag i Sverige så betyder det ju också att det har funnits en, alltså en borgarklass, överklass, jag vet inte riktigt man ska säga det, en ekonomisk överklass kanske. Mm. Som inte är jättestor, men den finns där och den är solid och den spelar tennis, det ska gudarna veta. Mm.
Och så kan man så säga, det som den överklass i Sverige må så finna sig i, det är att den har inte yttrandsfrihet till att säga, alltså den må ju inte tala emot det kollektiva Sverige. Det gör den heller inte, för den har för gott av det. Men vad är det för något? Alltså, jag vet alltid när vi sitter danskar och svenskar, vi driller jer och prøver att få en förklaring på alltså det här med tonen, vad må man säga och vad må man inte säga. Alltså på dansk har vi ju också Dansk Folkeparti, på ett tidspunkt var det Poul Nyrup Rasmussen sagde, det ikke var stuerene, det der på svensk hedder rumsrene, som man bruger om en kat, når den ikke når den er klar til ikke at tisse indendør, ikke? Altså der er en pæn tone i Sverige, og jeg kan huske en diskussion med en svensker og en dansker på noget tv, hvor han igen blev angrebet for at være politisk korrekt. Og så sagde han, hvorfor bliver I ved med at angribes for at være politisk korrekt? Det kunne være, det var fordi vi godt kunne lide at være det, at vi faktisk mener det. Er det rigtigt? Jeg ved så, når jeg møder nogen på et skrothandleren i nærheden af, hvor jeg har en bogpæl i Sverige, så er han ikke politisk korrekt. Det ved jeg godt. Altså, så snakker
han det meget finns ju många som inte är politiskt korrekta i Sverige. Och om du tycker att alla talar fint, talar pent, så är det kanske för att du rör dig i de rätta kretsarna där man gör det. Det finns andra kretsar där man faktiskt inte skräder orden. Men det med politiskt korrekt, alltså... Jag hör, du säger det som ett, det är inte snällt menat, du tycker det är hemskt att folk är politiskt korrekta. Mm. Jag får höra det i mitt jobb, så får jag ju höra det väldigt ofta, särskilt från högerkanten. Där sitter du och är politiskt korrekt och det är inte menat som en komplimang.
Nej.
Men jag kan gott ta det som en, för jag kan också höra att politiskt korrekt kan ju betyda att du är en anständig människa, en bra person, kanske humanist, kanske liberal, rumsren. Jag kan inte bli jätteupprörd om du kallar mig politiskt korrekt.
Nej,
men,
det vill jag.
Men skulle jag säga politiskt korrekt till dig så blir du lite sur på mig, tror jag.
Ja, ja, men det är måske det där i verkligheten är forskningen på svensk och dansk, det är att det är ett eller annat, och det är också därför jag tror på, alltså vågar den påstånd att socialismen är lyckas i Sverige, för det är en kollektiv bevissthet om att Sverige må gå föran individet till varje tid.
Nej, fast så är det inte. Och kollektiv skulle betyda att alla höll med. Det finns väldigt många i Sverige som verkligen använder politiskt korrekt som skällsord, som inte alls är med i den här berättelsen du målar upp. Men det finns också kvar väldigt många andra som tycker att det faktiskt är viktigt att vara en bra person. Det är viktigt att bete sig anständigt mot, kanske mot flyktingar, kanske mot de som behöver mina skattepengar. Många tycker det alldeles på riktigt, och det är inte för att någon har sagt du må säga så. Jag tror att
är det
faktiskt något, kommer fram
jag till sig. Jag mycket till politiska establishment i Sverige, sådan, i hvert fall intill för nylig, som værende också ett där var sådan religiöst guidende för vad det gode människa och den korrekta uppförsel är. Men det er jo kun noget, vi måske ser udefra, og det er en fordom, siger jeg. Eller er det?
Jeg ser det som en fördom i den bemärkelsen att jag upplever inte att någon predikar detta, att någon säger du må. Däremot så är det ju sant att svenska politiker i regel själv försöker ge den bilden av sig, tror jag, att de är ganska goda människor, att de är ganska hyggliga personer.
Alltså, jag tror vi är många der husker en meget berømt udgave af Uppdrag Granskning, hvor der gik en mand rundt med skjult kamera i valgstukkerne, og så blev der sagt én ting ude på gaden, og så kom ind bagvæk og fik en kop rigtig dårlig Zoega-kaffe i et papkrus, så var Pia Kærsgaard den helt store stjerne, og det var fra flere partier, både borgerlige og socialdemokrater. Det var jo alligevel ret fantastisk, ikke? Det vagt dog også opsigt i Sverige, ikke?
Du var også i Hyggenes, var det samme
periode? Altså, men det kan man sige, der blev tonet rent flag. Men jeg synes jo, noget af den stærkeste oplevelse, jeg har haft med Sverige, det var i den forrige valgkamp, eller den sidste valgkamp op til rigsdagsvalget, hvor Sverigedemokraterne kom ind. Der var jeg til et valgmøde i Hyggenes, altså lige nord for Kulden, lige her over på den anden side, hvor hovedtaleren på det møde var Pia Kærsgaard.
Og ved du hvorfor?
Ja,
för
jag vet godt.
De behövde någon som var karismatisk.
Och det ska jag också lov för.
Alltså, och det säger något om Sverigedemokraterna, att det mest karismatiska de kan tänka sig, det är Pia Kjærsgaard.
Men der var stuen fuldt, og Pia Kjærsgaard blev modtaget som en popstjerne. Ja. Folk, der skreg og kom løbende op og skulle have autografer på et billede af hende. Jeg var målløs. Jeg fik gratis kaffe, fordi jeg var dansker. Underforstået, jeg nok stemte på Pia Kjærsgaard, hvilket jeg ikke gør. Jeg har sagt i de her programmer, hvad jeg har stemt på. Men det, som jeg så synes var fuldstændig enestående ved den tale, hun holdt, det var, hun tog udgangspunkt i, at den daværende formand for Socialdemokraterne, Mona Sahlin, altså statsministerkandidat, der tabte valget, havde i en diskussion sagt om det multikulturelle Sverige, havde sagt, hvad har vi svenskere at byde på? Og så har hun sagt, midsommer, som det vigtigste kulturelle bidrag, Sverige er kommet med. Og den tog Pia Kjærsgaard fat i og sagde, det siger hun, mens hun står og lader sig afbilde med et tørklæde og snakker om, at der skal være flere moskéer i Sverige. Og så siger hun, Pia Kjærsgaard, og kigger ud på forsamlingen, har I glemt, at det er mig som dansker, der skal stå og sige og gøre opmærksom på Astrid Lindgren, Strindberg, Bergman, hele Lindgren. Og så sad alle de der joggingsæt af Carlson og svensker af sure skåninge og klappede og var stolte af det finkulturelle Sverige. Jeg synes, det var godt kørt. Men det er jo også helt absurd, at det kan komme derud i Sverige.
Hvad siger den publiken om svenskerne?
Inte
så mycket, därför att tror du att svensken i allmänhet går på ett sverigedemokratiskt valmöte?
Nej,
det var ju anhängarna som var där. Det var de för vilka stjärnan är Jimmy Åkesson, inte så karismatisk, och Pia Kjærsgaard. Men det säger ju inte att Mona Sahlin var klokare. Alltså,
jamen,
det kollektiva Sverige tycker ju inte som Mona Sahlin.
Hon tappade valet.
Att midsommar är
men,
det enda.
Var det en medvirkande orsak till att hon tappade valet? Att hon sådan gick på Sveriges vägen begick kulturellt självmord eller vad?
Nej, kanske hon tappade valet på det också. Det kan jag inte säga. Hon förlorade ju inte valet på just den frågan.
Nej.
Hon förlorade valet på att hon inte var tillräckligt stark ledare och att hon hade gjort en allians med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Är du vänsterpartist kan du inte rösta på någon som får in Miljöpartiet i regeringen och tvärsom. Det var andra saker som avgjorde valet för henne. Lika fullt var det ju dumt sagt. Det är klart att det var jättedumt sagt. Och att lyfta fram liksom det multikulturella. Det finns några politiker som gör det, som verkar säga det är fint med det multikulturella. Vi är många andra som säger det blir multikultur om vi tar emot människor från hela världen. Men det är inte därför vi tar emot dem. Det är inte för att vi vill ha multikultur, utan för att det finns människor som behöver en plats att finnas.
Jag ska lige säga till lytterna igen. Du lytter till Radio 24/7. Det är Cordua och Steno med Michael Jalving, den borgerlige kommentator og blogger og historiker, som er vikar for Jarl Cordua. Men det betyder jo ikke, bare fordi der er lidt ændringer, at I lytter ikke kan ringe ind, som I plejer at gøre på 20 24 7 24 7, eller skrive på vores Facebook-side Cordua og Steno, hvis I har en kommentar eller et spørgsmål. Og det vi så går i gang med nu her i den sidste del af første time her, hvor vi har besøg af politisk redaktør på Sydsvenskeren i Malmø, Heidi Aveland, hvor vi diskuterer nogle af de både ligheder og forskelle, der er i den politiske kultur mellem Danmark og Sverige. Og det sidste, vi har lige været inde på det før, altså jeg fik jo den her sindsoprivende oplevelse med Pia Kjærsgaard i Høganæs. Og det valg, det mundte jo så ud i, at det for første gang i mange, 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 mange år, så lykkedes det for en borgerlig svensk regering at genvinde regeringsmagten. Og alligevel, og de lovede endda, at de ville holde Sverigedemokraterne uden for indflydelse, selvom de kom ind og var afhængige af dem for at få et flertal, fordi de ikke var rumsrene. Og det er jo rent faktisk lykkedes. Og så tænker jeg, altså, hvad er det, der er ved at ske med svenskerne? Fordi i den periode, hvor vi i Danmark var ledet af Venstre og Konservativ under på Pia Kjærsgaards nåde, der skal jeg love for, at man som svensker, eller som dansker i svenske medier, der var vi jo nærmest på vej mod en fascistoid politistat. Og folk, mange svensker skrev nogle mærkelige romantiske forestillinger, som mit elskede lille søde Danmark, ikke? Og med billeder af Nyhavn, og der var så dejligt. Nu er der ikke dejligt mere. Nu har vi fået en radikal regering i Danmark under dække af at være rød. Har det ændret noget i den i svenske offentlighed på, hvordan man ser på os danskere?
Nej.
Vi er stadigvæk racister.
Jeg tror, at bilden af Danmark og dansk politik er, at alle partier i någon mån har anpassat sig til, at Dansk Folkeparti finns. Altså, at alle har lagt retoriken utifrån det faktum att Dansk Folkeparti finns. Och nu menar jag inte att det behöver vara exakt varje parti. Jag tror inte, om du frågar en svensk man på gatan, har Socialistisk Folkeparti ändrat sin politik på grund av Dansk Folkeparti? Det kanske han inte vet.
Det vet han inte.
Men det som man tycker är att dansk retorik, dansk politisk retorik och dansk inställning till utlänningar, till de främmande, har gått över hela det politiska spektret, över hela linjen. Så den stora skillnaden är inte att ni har en socialdemokratisk regering, men svenskarna älskar lika fullt Danmark med av hela sitt hjärta. Det är en konstig kärlek med den där.
Det vill säga, det vi har nu, det är sån en svensk eller dansk utgåva av vapenhandlarhistorien, med att vi har fått Helle Thorning som statsminister, men vi är stadigvæk några rasister, men det ser pænere ud til, fordi alle ved jo i Danmark godt, at Dansk Folkepartis udlændingepolitik, den rækker sådan set til og med SF nu, selvom de ikke har det så godt med det. Og det er derfor, at vi har ikke fået nogen point på, at vi er blevet søde over på den anden side i svensk offentlighed.
Nej, det er ikke det, ni plukker på.
Så let gik det ikke.
Nej. Det er nok smilet, hygget, lille sjøjungfrun, wonderful Copenhagen. Det er det, ni plukker point på. Politiken, nej.
Det løb er kørt, Steno.
Godt. Vi fik ikke nogen point på det, så synes jeg lige, men hvad er det, der er ved at ske med svenskerne? Fordi når man vælger en borgerlig regering, og der genvælger, hvilket er sjældent i Sverige, er det så fordi, at folkehemmet er under pres, og man har indset, at den svenske velfærdsmodel, den kan ikke overleve i en global verden?
Jeg ser, at den danske velfærdsmodellen, den danske velfærden, er jo endnu dyrere, og den holder ni på at se over. Den svenske velfærdsmodellen borde också ses över, men man är trögare. Vi har inte gjort de bra sakerna. Vi har inte haft som er välfärdskommission som tittar i den. Vi har inte ens haft en socialdemokratisk regering som är just nu, som faktiskt säger vi blir tvungna att ändra på det basala. Jag tror att en socialdemokratisk regering och dagens borgerliga regering i Sverige förhåller sig ungefär lika till välfärden. Det vill säga, man är välfärdskramare, man vill ha detta, man vill ha omfattande socialförsäkringssystem. Men den stora skillnaden är ju att den borgerliga regeringen har lyckats med detta trots stora skattesänkningar. De är riktigt, riktigt stora på de enskilda löntagarna. Det vann de valet på förra gången. Det kommer de inte att vilja vinna nästa val på. Det kommer att hända stora saker i Sverige, är jag säker på. Vardera sidan kommer att vara tvungna att blotta sina kort så småningom, berätta vilken politik vill de föra. Idag förs ingen politik alls.
Kan man ikke sige, altså det som den borgerlige alliance med Frederik Reinfeldt i spidsen har gjort, det er ligesom, at Sverige trængte til at få en ny direktion for den socialdemokratiske velfærdsstat, og så blev man nødt til at have nogle borgerlige til at administrere det, fordi de var ligesom dygtigere. Det var sådan, nu har man sådan et billigere og bedre kopipræparat, men det er stadigvæk.
Det er en bra bild. Det er väldigt mycket så. Vi får ungefär samma för våra pengar, men vi betalar mindre i skatt. Många uppskattar det. Men det är klart, nu börjar det ju synas. Det märks ju, om det finns mindre pengar i välfärdssystemet, så småningom kommer det att gå upp för människor. Framförallt känns det i den egna plånboken hos dem som lever på socialförsäkringar, på bidrag. De får mindre. Det är hårdare tag. Du måste ut och jobba. Du kan inte vara sjuk. Kritiken är massiv, och jag tror att det kommer att fälla denna borgerliga regering nästa gång.
Jamen det er det, for nu må vi jo have noget at vide, der peger ind i fremtiden, fordi altså Socialdemokraterne, siden Mona Sahlin tabte valget, så nu har de allerede, altså den første formand, som det tog et halvt år at vælge, så valgte man en, der hed Håkan Juholt, så var han der i 9 måneder, så blev han fældet, og nu kan vi ikke, han hedder ham?
Löfven.
Han er nu, og han startede selvfølgelig også med at sige, som han skulle, at han var en kæmpe feminist. Og så tænker jeg, nu er alt på plads ved det gamle Socialdemokratiet. Er han en mand, der kan bringe Sverige videre og genopfinde socialismen eller Socialdemokratiet i Sverige?
Om 2 timer kan jeg sige det.
2 timmar.
Det kan vi inte. Det kan vi vet inte hur hans politik ser ut. Han har inte sagt mycket. Vi vet att han kommer från facksidan. Okay. Vi vet att han är metallare.
Ja,
precis. Ja. Men klockan 3 kommer han att vara på svensk radio. Och tanken är att han äntligen ska ge den här intervjun om politiken. Jag ska kommentera det i svensk radio om 2 timmar. Då vet jag. Just nu vet jag inte. Han har ett stort opinionsstöd. Men det är ju bara för att vi ingenting vet.
Mm. Jamen jag vet, jag hade också de här programmen där journalister sitter och gätter på vad det sker om 20 minuter. Det är stort sett halvdelen av sändningsfladen. Men alltså, vad tror du? Tror du att den här man är i stand till att modernisera Socialdemokratiet så det får vind i seglen igen?
Ja, i alla fall lika gott som statsminister Fredrik Reinfeldt. De är tyvärr väldigt lika. Båda väldigt lågmälda, pragmatiska. Det kommer att bli hur tråkigt som helst när de duellerar.
Alltså kedligt.
Ja. Kedligt.
Så ska politik väl också vara, istället för att det ska vara underhållande?
Ska det det? Ja. Jag tycker politik ska vara engagerande. Fler människor ska tycka att det är intressant och vanvittigt viktigt.
Nu säger du att det kommer till att ske ting och säga i Sverige. Alltså, nu går det en pressemöte här lige om lite. Men det har ju allerede sket meget på ett halvt år. Jag tänker tillbaka på Reinfeldt och hans finansminister Anders Borg.
Det är ham de flesta känner med häste här.
Ja, han har sådan en flipper-attityd, ikke?
Jo, och han är ju sådan en politisk superstar över hela Europa.
Ja, det var han mest av allt för ett halvt år sedan var han i Davos och fortælle Rörströms om det svenska experimentet och hur gott det gick. Där hette det sig att den svenska ekonomi var en tigerekonomi. Alltså en, liksom den kinesiska. Jag tror Borg sa att det är kun... der er kun 3 lande, der har svenske vækstrater. Det er Kina, Indien og Sverige. Den optimisme og den der enorme fremskridtstro, det er som om, den er diffunderet væk. Nu står kampen mellem 2 administratorer, som du også selv er inde på, 2 trådgikker, kedelige frontfigurer, altså gardenere, ikke inspiratorer. Er det rigtigt?
Ja. Och vi tror att Anders Borg inte är med i nästa valrörelse. Finansministern vi talar om nu verkar tröttna.
Där baserar ju vissa rykter om hans privatliv.
Vad säger du
om Anders Borg?
Ja.
Nå, ja, det var
jag kan självklart inte röpa vad det går
på.
Nej,
det ska du inte göra. men han har redan länge signalerat. Alltså, han har ju kommit till politiken från ekonomiska världen och... Mm. Och jag tror inte att han stannar kvar helt oavsett de rykten du hör. Yeah. Och statsministern ligger i skilsmässa, så där har du ju en...
Är det riktigt?
Ja, men det är riktigt.
Det är officiellt. Det har jag läst in i Hemköp i Tyringen.
Ja, de har separerat. Men, okay. men det som behövs... Alltså, dagens regering förvaltar ekonomin väldigt, väldigt bra. Mm. Det är ingen tigerekonomi, det kan det inte vara om du inte kan exportera. Vi har talat om att det är det Sverige lever på. Yeah. Men det är goda statsfinanser. Det är bara det att du vinner inte flera val på goda statsfinanser. Det är inte sexigt. Det är inte liksom, det är svårt att gå hem i stugorna hos väljarna och säga, men vi är duktiga.
Mm. 2 perioder, nedslidning, trötthet, nya ansikter.
Ja, men så tror jag. Och det tror jag att en demokrati ska ha också. Det ska vara nya ansikter. Vi ska inte ha samma som sitter period efter period. Själv om jag tycker att det är en duktig regering.
Men så säger du så att du tror simpelthen att nästan oavsett hur ringe han så vill göra det, så vill man skifta Socialdemokraterna nästa gång.
Jag tror att det finns en god chans för Socialdemokraterna att komma igen. Men framför allt tror jag det finns en god chans, och det här är det jag hoppas på. Jag hoppas på att vi bryter upp blockpolitiken. Den har alltid funnits i Sverige, men den har varit extrem. Denna mandatperiod och den förra, då den borgerliga alliansen bildades. Nu finns det bara 2 alternativ. Mm. I min värld så måste det finnas fler alternativ. Det finns 8 partier. Du måste kunna kombinera dem på ett annat sätt. Jag söker fortfarande ett liberalt alternativ, eftersom jag är liberal, i mitten av det politiska fältet, och tror att Miljöpartiet och Moderaterna kunde hitta varandra och bygga någonting. Inte köra de samma konstellationerna en gång till. Det tror jag inte väljarna
har tagit in. Vad med Sverigedemokraterna? Ska de också in i, alltså, ska de också vara med till att ödelägga blockpolitiken, eller är de stadigvæk inte rumsrena?
Nej, men de har ju ingen politik. Nej, jag förstår att ni tycker i Danmark att vi är dumma mot Sverigedemokraterna och inte räknar med dem. Sverigedemokraterna har ingen politik.
De har ingen utlänningspolitik som
de har en utlänningspolitik, men ska de sköta
Og jeg vil også sige, at det, jeg har set, det er ikke ret meget andet, end det, jeg har hørt om dem. Nej, altså, de har jo ikke, altså, Dansk Folkeparti har jo trods alt en politik på andre områder. Ja.
Men lad os nu sige, at de ikke har nogen politik, eller de kun har politik i udlændingsspørgsmål. Så har den dog skaffet dem 6% af vælgerne. Det er vel også legitime stemmer, som man kunne bruge i en regering, uanset hvor man står, rød eller blå?
Ja, ikke, i min verden så hoppas jeg, at ikke et parti, som ikke har berättat hvad den vil, særligt økonomisk og socialt, skal ikke sitte i en regering. 6% av rösterna, säger du. Ja, 94% av rösterna ville någonting annat.
Mm, det jag ser inte att de har... Det är den kollektiva bevisstheten, den kollektiva jag, den kollektiva personen du refererar till igen.
Det är ett krav på att ett parti som vill ha regeringsmakt, vilket alla partier vill, ska ha en politik som går från skolpolitik, socialpolitik, välfärd, ekonomisk politik, näringspolitik. Inte bara säga, ja men om vi tar in färre invandrare så har vi mera pengar. Det är i en nötkärna vad Sverigedemokraterna säger idag. Ah, det är inte gott nog för mig.
Har du noget at tilføje her? Fordi ellers så har jeg et lille eventuelt emne. Fordi når vi nu har talt svensk så længe, eller hørt om det, så kan vi jo ikke, vi har ganske få minutter tilbage, undgå lige at komme ind på feminisme. Fordi det er jo også et fænomen, altså, jeg ved godt, man kan sagtens som mand sige, at man er feminist, fordi det betyder jo sådan set bare, at kønnene skal være ligestillede. Og det er der jo ikke den eneste mand, jeg kender, eller noget sted, som ikke mener. Men det er en interessant ting, at det er så vigtigt for en svensk politisk leder at sige det meget, meget og understrege det meget. Første gang, jeg så det, var Göran Persson, den forrige statsminister, ikke? Og når man kigger på ham, så ligner han sådan en pensioneret sværvægtsbokser, ikke? Og så står han der og siger, jeg er den største feminist. Og så tænker jeg, det må være, fordi han prøver at læfle efter nogle femistemmer i en paniksituation, hvor han godt ved, at han skal tabe et valg. Men i Danmark har vi jo heller ikke et feministparti. Vi har ikke en Gudrun Schyman-type. Hvad er det med det der? Altså, det er jo feminismens moderland, Sverige og alle, at det breder sig, at man skal have kønsneutrale børnehaver.
At det skulle være vigtigt for en svensk politiker at være feminist, er lidt...
Hvorfor siger de det så?
Yesterday. Det där var något som Göran Persson sa 2002.
Ja,
idag har vi en jämställdhetsminister i Sverige som är kvinna och liberal och inte kallar sig feminist.
Nej,
så det är liksom, nej men det har gått över. Det var inte
gått över. Han där lanserade sitt program om 3 minuter. Jag såg hans tillträdelsetal. Något av det första han sa det var att han var feminist.
Ja, men några kan väl vara feminist, men du får det att låta som att det är en statsreligion och det är vi många som vägrar köpa. Och att ha könsneutrala dagisar, ja, det är de som vill göra det tycker jag har full frihet att göra det. Jag tycker det är en dum idé.
Ja, men du är så liberal. Det vidste vi ikke på forhånd, så derfor er jeg ualmindelig glad for, at du er med i det her program, fordi der har vi jo, det er jo sådan... Et lille politisk program i Danmarks mediebillede, og jeg ved, at vores kernelyttere, det er simpelthen mennesker, der er medlem af Liberal Alliance. Det er ikke ret mange, men vi har dog nogle lyttere. Og det er jo, så jeg vil her på falderæbet bare lige sige tusind tak, fordi at du tog turen over sundet og kom ind og oplyste os og gjorde os lidt klogere på, hvad der foregår over på den anden side. Og både Hjalving og mig, vi kan faktisk virkelig, virkelig godt lide at komme over broen. Ikke mindst for at handle, fordi noget af det, der er lykkedes for Sverige, det er, at i det socialistiske Sverige, der er ikke nogen lukkelov. Varerne er billigere og bedre, og udbuddet er større.
Ikke kun bilerne. Alt lige fra LP'er til babymos.
Ja. Og så for dem, der ikke kommer så tit, hvis der er nogle lytter i Jylland og sådan noget, så synes jeg, I skal tage sammen til at tage over og kigge på den anden side. For noget af det, der er så fascinerende ved et svensk supermarked, det er, at i Sverige har man en mange, mange årig tradition for at putte alt på tube. Mm. Tubeafdelingen i Sverige er kæmpestor.
Ja, det er vidunderligt.
Ja. Og hvis man interesserer sig for tuber, så er Sverige det helt rigtige sted. Og det er det, der kan man få peberrod på tube, man kan få ost på tube, kalles kaviar.
Jeg er helt sulten nu.
Ja, Og de der tuber, de er så smukke, at hvis man ikke vidste, det var peberrod derinde, så ville det ligne et eller andet produkt, som kvinder ville være bange for, var fra L'Oreal eller et eller andet. Det er en stor, 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 smuk, kulturelt stærk ting, hvis det er tubens magt over forbrugerne.
Så derfor, innan jeg åker hjem over broen, så skal jeg nu gå ned i en dansk supermarked og købe all den gode mat, som jeg vil have med mig hjem.
Og hvad er så det? Det er dyrt?
Det er dyrt, og det er godt.
Tusind tak til Heidi Arveland.
Ja, tak.
Vi vender tilbage efter nyhederne, hvor vi jo altså som lovet sender kun på dansk. Og der skal vi så også indvie det meget, meget, meget fantastiske apparat, der står lige bag ved mig, nemlig Lars Lykkes rygekabine. Så er der nyheder her på Radio 24/7.